Hej och välkommen till Högkänslighetspodden, episod nummer 10. Högkänslighetspodden med mig Malin och Ina här bredvid mig. Idag så ska vi kika på vad tankarna gör med oss. Tankarna är ju väldigt centralt också för oss högkänsliga. Det är ju faktiskt inte bara så att vi känner väldigt mycket, utan vi tänker också väldigt mycket på många sätt. Så vi ska kika på det, vad gör tankarna med oss och hur kan vi hantera tankar när det blir lite mycket och lite rörigt för oss. Det är dagens tema.
Ja, och då kan vi börja med att titta lite på vad är tankar för någonting egentligen. Och ur vårt perspektiv så är tankar energi. Allting är ju energi, grundläggande känslor är energi, tankar är energi, vår kropp är energi. Allting består av energi och så också tanken. Och vi har ju en tendens att tänka väldigt, väldigt mycket. Det är ju, alla människor tänker ju, men vi högkänsliga verkar tänka ännu mer på olika saker. Vad händer om man gör så här? Och vi försöker förstå saker och vi grunnar på saker. Vi funderar, analyserar, varför gjorde den så? Varför gjorde jag så här? Vad hände egentligen i den här situationen? Och så vidare och så vidare.
Och det här verkar ju också hänga ihop med vårt gemensamma drag som högkänsliga, att vi bearbetar saker på en djupare nivå än vad genomsnittet gör. Vi vill sortera informationen och alla input vi får på något sätt. Och då försöker vi ofta göra det genom tankarna.
Ja. Och det här med tankar, det är ju någonting som kan upplevas ganska olika. Det kan ju vara härliga tankar som man tänker, roliga tankar. Men det kan också vara ganska jobbiga tankar. Det kan bli ganska tungt att tänka och fundera mycket. Och då tänker vi framförallt på tankar som skapar stress eller oro i systemet. Kanske man funderar mycket om man ska till exempel ställa sig för en grupp och prata. Då kanske tanken far iväg. Och vad ska de tycka och tänka om mig? Tänk om jag gör bort mig? Tänk om jag säger något konstigt? Tänk om jag säger något fel? Tänk om jag blir dömd och värderad nu? Tankesnurran sätter igång. Och skapar därmed en oro, en rädsla och en stress i vårt system. Mm. Och det är väldigt lätt att fastna i de tankarna. Och skapa också jobbiga känslor i det här.
Mm. Ja, och det här också med katastroftanken, den kommer ju väldigt lätt. Både i den här situationen som du beskriver med att man ska ställa sig inför en grupp eller vad den är, om man ska ut och resa eller om man ser på nyheterna, vad den är, så sätter hjärnan katastroftänkandet igång också hos oss högkänslighet. Som vi har det också i vårt personlighetsdrag, att vi har helhetsgreppet, vi känner in, vi känner av, vi tar in massa information, försöker bearbeta det, är det farligt, är det inte farligt och så vidare. Och förhålla oss till det på något sätt. Och där kör vi också iväg. Ofta.
Ja. Enligt Elaine då, som har forskat på det här. Så är ju just en. Om man tittar på högkänsliga i en grupp. Eller i en flock om det är djur. För där finns ju oss djur också. Så har ju en högkänslig person också den så att säga, uppgiften. Att spana efter faror. Mm. Vad kan vara farligt här för gruppen? Och för att kunna undvika den här faran då till exempel. Så i det, och det är ju att lyssna till sin intuition. Egentligen grundläggande.
Ja, för djuren har ju inte de här tankarna som vi har utvecklat. Så de lyssnar ju på intuition.
Ja.
Men vi sticker ju upp i huvudet.
Vad vi gör, ja det handlar snarare om att vi får en intuitiv känsla. Och den brukar stämma. Eller den stämmer alltid kan man säga. Men sen går vi upp i huvudet och försöker förstå den här känslan och analysera den. Och det är där det kan gå snett många gånger. Det är som att vi skapar en historia. Till exempel om man får en känsla av oro kanske. Det kanske är en medvetenhet från början. Det kanske är en medvetenhet om att man är runt andra personer som känner av oro till exempel. Så att man känner det själv. Och sen börjar man gå upp i huvudet och analysera det här. Och då kanske man skapar historien att och jag känner en oro nu. Oj, det betyder nog att någonting farligt kommer att hända. Gud, den här personen kanske kommer att
hoppa på mig
eller sno något eller vad man nu än kan tänka sitta på. Eller så kanske det handlar om att om man känner det för att man ska åka bil så kanske man tänker att nu klockar jag. Eller så går man in i någon sån katastrof. Eller nu kommer det hända mitt barn någonting.
Mm.
Och så vidare. Man skapar liksom en historia utifrån en känsla som man fick från början. Så då handlar det om att inte fara iväg i tanken och bara se att Tänk om den här tanken inte är sann. Allt vi tänker är inte sant. Bara för att du tänker det så är det inte sant. Helt enkelt.
Ja, och det här kan du gärna, om du tycker om att brodera eller om du tycker om att måla eller vad du gillar att göra. Måla en tavla, brodera detta, sätt upp det någonstans på väggen. Det som Ina precis sa. Och du får gärna upprepa det igen.
Bara för att du tänker det så är det inte sant.
En gång till. Bara för att du tänker det så är det inte sant. Det här är oerhört viktigt faktiskt. För vi tänker väldigt mycket saker hela dagarna. Och tror på tanken väldigt mycket. Det som vi tänker, det tror vi verkligen är sant många gånger.
Ja, och det kan ju också vara så att man tror någonting om en annan person. Den personen tittade på mig med någon väldigt konstig blick. Det betyder nog att den här personen inte tycker om mig. Nej, den personen tycker verkligen inte om mig. Ja, och sen så den gjorde det någon gång tidigare.
Och det bevisar.
Det bevisar min tanke. Ja, och den gjorde så. Nej, alltså den hatar nog mig. Jag tror det, den hatar mig. Så måste det nog vara. Och så är det som att man bekräftar sin egen sanning i sitt huvud.
Ja.
Så tanken bara spär på.
Med tanke som...
Och sen fastnar man liksom i det. Så det spelar inte så stor roll längre om den här personen skulle vara vänlig mot mig sen. Så har jag liksom redan bestämt mig för att den där...
Den är nog vänlig för att den egentligen hatar mig. Men nu försöker den liksom ändå släta över det. Och den kanske är ute efter någonting nu.
Ja.
Ja. Och så håller man på.
Ja. Mm.
Så där håller vi på. Och det som är så intressant med tankarna här då. Om man tar alla tankar är energi. Precis som vi pratade om med känslorna i det allra första avsnittet. Då var vi kort inne på tanken också. Om alla tankar är energi så är det också så att tanken är inte din. Så när du tänker någonting så är det inte din tanke. Utan det här är energi som rör sig. Och de rör sig mellan oss också. Om du någon gång har varit uppe tidigt en morgon. Eller har varit ute i naturen. Där det inte är så mycket andra människor. Om du tittar på dina tankar då. Hur mycket tankar är det där? Och så jämför det med en eftermiddag. På jobbet eller en eftermiddag inne i stan eller en, ja, om du är inne i stan överhuvudtaget och det är mycket folk runt omkring dig. Hur mycket tankar sätter igång i ditt system då? Och det här är väldigt intressant att titta på därför att om du är bland människor så är det också mer tankar, alltså energier som rör sig där. Alltså tankenergier om man nu ska sätta ord på det så. Och då är det väldigt lätt att vi tonar in på andras tankar. Och så tror vi att det är vårt. Och vi är ju så oerhört intuitiva och medvetna, vi pratar ju om känslighet som en medvetenhet, så att vi kan ju också känna av någon längre bort. Det kan ju vara att vi pratar om någon telefon eller så. Det är ofta lugnare i naturen och kanske tidigt på morgonen eller på natten när folk sover sådär. Men grundläggande så är tankarna är inte dina. Och det här är ett väldigt fint verktyg att ta med sig som vi använder ofta. När man har en massa tankar om saker och ting så kan man fråga sig själv: är det här min tanke? Och det kan man ju använda inför i många olika sammanhang. Jag tänker på, direkt på ett exempel här som du gjorde mig uppmärksam på innan när jag hade min lilla grej där med provrum.
Mm. Just det.
Vad var det jag gjorde då?
Ja, men du var inne och provade kläder och du tyckte det var väldigt jobbigt. Och du hade dömde dig själv i det här också.
Ja.
Att du inte tyckte att du var fin.
Jag känner mig ful varje gång jag provar kläder. Ja. Och det här bedömningen sker ju också i tanken. Alla dömanden och så sker i tanken. Ja.
Mm.
Ja, jag känner mig ful, jag tyckte inte om att prova kläder. Och det kändes också som en viss begränsning. Jag tyckte inte det var så kul att köpa kläder. Och jag köpte kläder, gick hem och provade. Och så blev det ett större jobb. Eller jag beställde på postorder och sådär. Så blev det ett större jobb lite grann. Eller över nätet säger man nu för tiden. Postorder känns ganska lite förlegat. Så. Och så blev det lite större jobb än att faktiskt bara gå in i butiken och testa om det funkar eller inte. Men det funkar inte, jag kände mig aldrig fin. Och då hjälpte du mig faktiskt där. Och det handlar ju om tanken.
Mm.
Vad gjorde du då?
Och då frågade jag dig, tillhör det här dig? Är det här din tanke från början? Eller kan det vara så att du känner av andra som är inne i provrummen? Hur många står inte i provrum och dömer sig själva väldigt mycket? För att de är fula eller för att det är... Ja, hur många känner sig fina i ett provrum?
Ja.
En fråga.
Då kan man ju ta det här uttrycket som faktiskt finns i, ja, i världen eller i världen, som vi använder alla, gemene man, det här, det sitter i väggarna. Och det, vad är det som sitter i väggarna? Jo, det är energi som sitter i väggarna. Det sitter kvar i väggarna. Och i ett provrum så sitter det nog ganska mycket tankeenergi om att jag känner mig inte fin. Och när jag då klev in i det här provrummet så kände jag mig aldrig fin. När jag ställde mig hemma, mycket lättare. Där fanns det inte så mycket tankar kring det, utan det var friare där. Men så fort jag ställde mig där så kände jag mig inte fin och jag värderade mig själv väldigt hårt. Och jag trodde då att det här var min tanke. Och i det läget, idag, så kan jag ställa mig själv frågan när jag får en sån upplevelse. Åh, jag känner mig inte fin, eller jag känner mig fel också, som jag kan känna mig i vissa sammanhang. Och så brukar jag fråga mig själv, okej, vem tillhör den här tanken? Är den här tanken min? Eller är jag medveten om någon annans tankar, eller någon annans värderingar, eller dömanden, eller jämförelser? Och då brukar det vara så att jag får en medvetenhet om att det faktiskt inte är mitt. Och hur kan man då veta om det är mitt eller någon annan sina?
Ja, man kan säga att när det känns lätt så är det någonting som stämmer. Så i det här fallet, så när det är någonting som känns lätt, så är det någonting som kanske är ditt på ett sätt. Eller det kanske är snarare så att det är någonting som du har gjort i ditt. Det kanske är någon idé du har om dig själv, någon sanning som du har om dig själv. Eller så. Och när det känns tungt, vilket det oftast gör, så innebär det att det är inte ditt. Och då kan du också släppa taget om det. Som vi också pratat om i tidigare avsnitt. Att släppa taget om det som inte är ditt. Och det kan du göra bara just så. Att säga till dig själv att okej, då släpper jag taget om den här tanken.
Mm.
Den här föreställningen.
Mm. Eller hur? Ja, och det var det jag började göra då. Så nu tycker jag det är lättare att gå in i provrum. Och då, vad jag gör nu när jag går in i provrum, nu är jag medveten om att det är en massa tankar där. Så vad jag gör nu det är att jag just, oj vad mycket tankar det är här inne i det här provrummet. Och mycket energi det är här i det här provrummet. Och det är inte mitt. Och så släpper jag medvetet. Och sen är det faktiskt mycket lättare att titta på sig själv i spegeln efter det.
Mm.
Bara att medvetandegöra. Om vi inte ser det eller är medvetna om det, då är det väldigt lätt att tro att det är vårt, så att säga. Men så fort vi ser så kan vi släppa taget. Det är samma sak med känslor som vi har pratat om. Och här kommer också tanken. De är väldigt lika eftersom det är energi. Både tanke och känsla. Så att säga. Mm.
Ja.
Mm.
Jag tänkte på en annan sak.
Ja. Hoppade du i tanken där?
Ja, jag hoppade i tanken.
Mm.
Ja, jag tänkte på att jag bor ute på landet nu. I en härlig lägenhet med utsikt över hästhagar. Och här har jag också saker som inte är mina. Och jag tänkte lite på energin här och på tanken. Och så hade jag några saker i mitt nya hem där som jag tänkte så här. Jag tänkte döden när jag såg dem. Och så analyserade jag den tanken när den kom. För det var en tanke som kom. Död tänkte jag när jag såg dem. Jag tänkte att det var konstigt. Gud vad märkligt. Nej, men så kan det inte vara. Så jag började frågasätta mig själv där att det var något konstigt liksom, och du tänkte, vad konstig jag är. Ja. En värdering av mig själv liksom.
Kände du död eller du tänkte död? Eller?
Ja, jag kände det och tänkte det kan man säga. Så det var både och. Det var en känsla av död, men inte som något jättehemskt. Ordet död kom upp liksom. Och sen så efter ett tag så kände jag så här, jag vill inte ha de där sakerna i mitt hem. Jag tror jag vill rensa ut dem. Och så frågade jag de som äger gården här var de kommer ifrån. Och då så fick jag veta att de kommer från ett dödsbo. Och det var ju väldigt intressant. Apropå det här, vem till är det här och så. Jag hade ju gått och värderat mig själv som konstig. Fast det egentligen kom som en medvetenhet också.
Just det.
Det var en energi.
Det var apropå farliga grejer du bara kände av att det var någonting som var...
Det var en energi. Ja.
Mm.
Och det var så intressant. Att man faktiskt kan känna av saker. Och där också, det var någonting jag kände av från början. Det var någon energi där. Men sen gick jag upp i mitt huvud och började värdera det här. Just som det. Någonting konstigt eller fel istället för att bara se att, aha, okej. Det är den här medvetenheten som kommer upp.
Just det. Och det är det vi ofta gör. Vi går upp i huvudet, vi får kanske en medvetenhet. Vi pratar om medvetenhet, det är kopplat då till intuition, vår inre kompass, magkänslan. Vi kan få en sån känsla och den kan ju också översättas i huvudet. För tankarna gör vi att vi kan sätta ord på vår medvetenhet, så kan man säga. som kanske inte djuren gör på samma sätt, utan de bara agerar eller reagerar på sin intuition. Vi kan sätta ord på att oj, jag är medveten om död. Jag är medveten om låg självkänsla. Jag är medveten om att någon eller något känner sig fult här, som jag gjorde i problemet. Och så sätter man ord på det i huvudet. Det kan vi ju använda vår tanke till. Absolut, att liksom tydliggöra vår medvetenhet.
Mm.
Men därefter att springa iväg i betydelsen av saker eller förståelsen av saker, det skapar, kan man säga, en karusell av tankar som gör att det blir väldigt tungt, därför att det är saker som inte stämmer. Och när någonting inte stämmer så blir det tungt, så som Nina också sa. Så tänker vi väldigt mycket så blir det ofta tungt, och vi blir ofta väldigt trötta på att försöka tänka och förstå allting. Så upplever du att du känner dig väldigt trött, och att det är liksom någonting som du känner ofta i ditt liv, att jag kanske behöver börja träna lite mer eller äta lite bättre eller sådär, att sova lite mer eller vad det nu är. Det kan också handla om att du tänker väldigt mycket. Och då tankar som inte ens stämmer. Att du analyserar, ältar saker.
Ja, och när vi dömer oss själva också, som vi högkänsliga också har en tendens att göra, att vi känner oss fel, att vi känner oss dåliga, att vi har gjort någonting fel, sagt någonting fel, att vi är fel helt enkelt, då blir det väldigt tungt. Så då är det väldigt fint att börja ifrågasätta de här tankarna som kommer. Och se att när det blir tungt så är det något som inte stämmer. Alltså betyder det att det inte är något fel på dig.
Precis, och jag tänker att vi ska dra det här stora, vad ska man säga, här kommer nämligen life changing, så. Jag vet inte vad jag ska sätta upp på det, men. Ja, någonting som har förändrat vårt liv väldigt mycket. Och det är att det finns ingenting som är rätt eller fel. Hur säger Shakespeare nu, Ina?
There are no right or wrong, but thinking makes it so.
Just det. Så det finns inget rätt eller fel, men tanken skapar rätt och fel. Och det är då det blir väldigt rörigt. För det finns ingenting som är rätt eller fel. Och vi försöker värdera allting som rätt och fel. Det är liksom så vi också försöker sortera saker. Så har vi då den här djupa bearbetningsförmågan. Och så ska vi försöka förstå allting. Och då sortera allting. Och då försöker vi också värdera det. Det är rätt, det är fel, det är bra, det är dåligt. Det är positivt, det är negativt. Och så vidare. Högt och lågt så. Och det där blir också rörigt, för då håller vi på att trassla in oss i någonting som inte stämmer heller. Och då börjar det bli tungt. Därför att du har redan gått in i någonting som inte stämmer, att det finns rätt och fel. Så vi brukar använda det här med rätt och fel på ett sätt i tankens värld. För att vända på saker, okej, om inte det här är fel, vad är det här då? Om inte jag är fel, som jag har värderat mig själv som just nu, vad är jag då? Jag kanske bara är annorlunda. Jag kanske är bara medveten om att många känner sig fel. Jag kanske, alltså det kommer så oerhört mycket ur den frågan. Och om det är någonting tungt som vi pratade om i förra avsnittet, då är det också väldigt lätt att gå in i att det är någonting som är fel. Men egentligen är det bara tungt. För att om det inte finns rätt eller fel så är tyngden bara massa med information. Och det pratade vi om i förra avsnittet, vad tyngden kan betyda så att säga. Eller vad det kan vara för någonting. Det kan vara olika saker. Så fastnar vi, oj, det är tungt, det är fel. Då är vi fast istället för att titta på allt som finns där under fel. Vi missar massa information om vi fastnar i rätt och fel. Så kan man säga.
Ja. Och jag tänker också på tankar som någonting som kan vara bidra till våra liv. Dels är det här när man ser saker, när man kan sätta ord på sin medvetenhet med tanken. Men man kan ju faktiskt också skapa i tankens värld. Och det är någonting som är fantastiskt också. När man tittar på vad man vill skapa, vad man längtar efter. Den här kreativa förmågan som vi också har som högkänsliga. För att många högkänsliga älskar ju att drömma sig bort.
Mm.
Det är många som får höra det också. Kanske när de är barn också. Att man är en drömmare och sådär. Och tänka sig bort kan man ju göra på många sätt. Man kan ju dels det här som vi pratar om nu. Att man kan tänka katastroftankar. Men man kan också drömma sig bort genom att drömma om allt härligt som man vill skapa. hur man skulle vilja ha det, hur man skulle vilja bo, vad man skulle kanske vilja jobba med eller ha i sina relationer, eller man kanske vill ut och resa på fantastiska platser. Just den här förmågan vi har att tänka alla, ja, storhet och alla härliga känslor som vi skulle vilja ha och allt härligt som kan hända i livet också.
Mm.
Och det är någonting som skapar oftast en väldigt lätthet i systemet. Man känner sig oftast väldigt glad och lätt och det känns kul. Och allting som egentligen känns lätt och roligt och härligt, det kan vi välja mer av. Och skapa mer av i våra liv. Så kanske du kan tillåta dig själv att få drömma ännu mer.
Mm.
Och att lita till också den här medvetenheten som kommer upp i de här tankarna. Att du faktiskt kan skapa det här. Tänk om vi kan skapa så otroligt mycket mer än vad vi tror att vi kan skapa. För ofta finns det väldigt mycket tankar. Du kanske fått höra när du var liten också att men det går inte. Man kan inte leva på sitt eget företag. Man kan inte jobba med det man verkligen vill. Utan man måste liksom på något sätt passa in i systemet. För det är så här det här samhället fungerar. Du måste skaffa dig en lång utbildning och jobba med ja, det här. För det är det bästa. Liksom. Läkare kanske, eller bli jurist, eller ekonom. Eller,
ja, för det är också tankar om att det är någonting som är bättre än någonting annat. Och där har vi också värderingar som inte stämmer. Och det är därför det blir tungt i våra system. Alla yrken är viktiga på sitt sätt.
Precis.
Mm.
Och det handlar snarare om att titta på vad vill du?
Ja.
Vad funkar för dig? Mm. Vad känns roligt för dig? För vi tycker olika saker är roliga och det är det som är så fantastiskt.
Mm.
I den här världen också. Alla vill inte göra samma saker. Så om du skulle välja för dig, vad skulle du välja då i ditt liv?
Mm.
Vad skulle du välja att jobba med?
Mm.
Om du fick välja helt fritt.
Ja, men säg då så här att det sitter en person här och lyssnar på den här podden och tänker den här personen, ja, men om jag skulle välja för mig själv helt fritt, men då så skulle jag säg, måla tavlor hela dagarna. Men det kan man ju inte tjäna pengar på. Det är ju bättre att vara läkare, där tjänar man väl mer pengar.
Mm.
Hur ska man tänka då när tankarna blandas in på det här sättet?
Mm, man kan ju ifrågasätta tankarna, är det sant? För det första kan man fråga. Känns det lätt eller känns det tungt? Ofta känns ju den här tanken väldigt tung.
Mm.
När man fastnar i att det inte går. Om man inte kan. Tänk om det går. Och tänk om man kan. Vad mer är möjligt? Ställa frågor kommer vi in på då här.
Mm.
Frågor tar oss ur de här kan man säga, negativa tankespiralerna. De här, jag kan inte, det går inte.
Mm.
Så vad mer är möjligt? Vad kan jag välja annorlunda? Spinna vidare också mer på hur du skulle vilja att det var innan du går till den slutsatsen. För vi är så otroligt snabba på att komma till slutsatsen, nej, det går inte.
Ja.
Och då är vi fast där.
Ja, jag tänker så här att vad tankarna gör med oss grundläggande, det är att de stoppar oss många gånger just för att vi tänker att det går inte, det går, jag kan inte, det har andra redan provat och det säger den och det säger dem och så stannar vi där. Tänk om vi kan använda tankarna till vår fördel istället och använda dem till att ställa frågan hur skulle jag vilja att det var och så skapa med tankarna istället för att fastna. För det vi tänker är ju liksom inga sanningar, men vi kan ju just använda dem för att översätta vår medvetenhet i ord. Mm. Så på det viset så kan vi ju använda vår tanke på ett fantastiskt sätt. Men när det blir tungt, då behöver vi kolla, oj, vad är det jag tänker som blir tungt? Vad är det för någonting här som är tungt? Finns det några sanningar? Finns det några dömanden? Ja, jämför jag mig kanske? För jämförelse är också någonting som sker i tanken. Och jämförelse är grundläggande kanske inte jätteintressant. Däremot kan vi bli inspirerade av någon annan. Och se, det här skulle jag också vilja göra mer av. Eller det där som den väljer, det skulle jag, det funkar inte för mig. Det skulle inte vara så kul för mig. Och så kan man gå vidare. Så vad vi menar med tankarna här, det är viktigt att på något sätt för oss högkänsliga att koppla tanken till vår fantastiska intuition som vi har, vår medvetenhet. Den är på något sätt, den är viktig i sammanhanget, att komma dit. Skulle du vilja förklara lite bättre vad jag gjorde där kanske? Sitter du på någon annan, eller kanske på ett annat sätt? Hur man kan koppla tanken och känslan? eller medvetenheten?
Ja, alltså det finns ju så mycket man kan säga kring det här.
Mm.
Och ibland så kommer ju ibland så kommer ju tanken först, ibland så kommer känslan först.
Mm.
Så kan man säga också. Det är lite olika där. Man kan ju få en medvetenhet, och medvetenhet kan ju också uttrycka sig i en känsla.
Mm.
Det kan komma som en känsla. Och sen så går det upp i tanken. Och där formulerar på något sätt. Och sen efter att man har formulerat, okej, jag känner att det är någon osäkerhet här. Mm. Så börjar den skapa en historia. Och där börjar man fånga upp sig själv och fråga, okej, är den här historien sann som jag berättar? Känns det lätt eller känns det tungt?
Mm.
Och det som är tungt är inte sant, återigen. Mm. Så kom tillbaka till kärnan.
Ja, gå tillbaka till kärnan, för att du är ju en... Som högkänslig, en väldigt medveten varelse, väldigt intuitiva medveten varelse, så hade du varit ett djur, ett annat djur än vi människor, vi är också djur, men ett djur som kanske inte tänker på samma sätt som vi, så hade du mer lyssnat till din magkänsla, din medvetenhet, och särskilt som ett högkänsligt djur så hade du gjort det ännu mer också. Du liksom känner av om det är någon fara, men också väljer mer kanske av det som du och hela gruppen skulle må bra av. Så att säga, tar en hel grupp eller dig själv till ett vattenhål eller till grönare ängar, eller liksom att man söker hela tiden efter någonting som också är härligare, samtidigt som man då kanske vill undvika det som inte är så lätt, helt enkelt. Så då följer djuren i det här intuitiva, men vi trasslar till det där med tankarna. Så tänk om vi skulle kunna komma mer också till kärnan genom att lyssna till vår intuition och använda tanken till vår fördel, snarare än att trassla in oss och skapa den här enorma tröttheten som blir i att du försöker förstå allting och sortera allting i rätt och fel genom tanken. Så kan man väl säga.
Ja.
Mm. Så om vi kort skulle börja sammanfatta det här, hur skulle vi kunna sammanfatta det vi har pratat om i den här podden idag?
Mm. Jag sitter och tänker på en annan sak.
Ja, men bra. Ina, vi är inte sammanfattade.
Jag sitter och tänker på en annan sak bara. Ja. Och det är just det här som vi var inne på lite tidigare i podden. Att vi känner av andra människor runt omkring oss. Och vad andra människor tänker, vad andra människor känner och sådär.
Det var ju det jag absolut inte gjorde nu. För jag tänkte, nu avrundar vi. Och här är det ju, håll kvar din tråd. Ja. Här är det ju så här, att jag tänkte... Nu behöver vi nog börja avrunda. Jag kände inte alls. Jag bara stängde av. Jag tänkte, var kvar i huvudet här. Nu behöver vi börja avrunda. Så kände jag inte alls in att Ina hade något på gång. Men hade jag inte tänkt den tanken och fastnat där, då hade jag känt att Ina hade något mer att komma med här. Så vad hade du för någonting som du ville dela?
Ja, nej, men jag bara drog mig till minnes här en sak som kopplar ihop de här grejerna som vi har pratat om nu, att vi känner av varandra. Ni kanske har hört det här uttrycket, man blir som man umgås. Det är många som har sagt, jag har hört det från många håll i alla fall under min uppväxt. Och det ligger väldigt, väldigt mycket i det, eftersom man blir väldigt påverkad av de energierna som är runt omkring och hur människor mår och vad människor tänker. Och jag tänkte till och med på en forskare, nu vet jag inte vad hen heter, men jag hörde om en forskning som visar att människor som umgås väldigt mycket tillsammans har ungefär samma, alltså hjärnvågorna, nu är inte jag någon expert på området måste jag säga, men frekvensen, hjärnvågorna rör sig på ungefär samma frekvens, så kanske det heter.
Mm.
Hjärnvågorna rör sig på samma frekvens, jag tror, ja, ungefär så i alla fall.
Mm.
Att man blir väldigt lika. Och det tyckte jag är väldigt spännande. För då blir det också som att det är inte så konstigt att man tonar in på varandras tankar och känslor då, tänker jag.
Mm.
För att man liksom lägger sig på samma frekvens som de man umgås med. Så därför så är det ju viktigt också att välja de personerna som man umgås med. Mm. Helt enkelt också. Det är det ena. Och det andra är ju att vara medveten om den här frågan, vem tillhör det här?
Mm.
Och det kan också bara vara så enkelt som att när du blir medveten om att, men gud, de här tankarna tillhör inte mig, så släpper det liksom automatiskt. Så fort du ser att det här är faktiskt inte mitt.
Vi jobbar ju väldigt mycket med detta i vår terapi. Så när vi har klienter som kommer till oss, eller vi pratar ju också i telefon med er ute i hela landet, vilket jag tycker är härligt. Då kanske det kommer en person med ett så kallat problem. Och den här personen säger, jag har så himla låg självkänsla. Okej, vem tillhör den här självkänslan? Eller vem tillhör den här låga självkänslan? Är det sant att det är du som har dålig självkänsla? Eller vem tillhör det? Så brukar vi fråga. Och det brukar göra att det händer jättemycket. Men det är inte min dåliga självkänsla. Utan det är ju faktiskt den här personen som jag har tonat in på. Eller så. Också med tankar och så. Vi ställer den frågan bland de första frågorna. Vem tillhör det här? Och det kan ju verka jättekonstigt. Vi brukar till och med säga så. Nu kommer jag ställa någonting annorlunda och någonting ganska ovanligt som terapeut. Vem tillhör den här tanken att det inte går? Men det är ju min mamma som tror att det inte går. Eller att man inte får. Eller ja, så. Eller så. Och det använder vi väldigt mycket i vår terapi. Och som högkänslig så upplever vi att man förstår det här väldigt lätt och väldigt snabbt. Att just det är ju inte mitt. Och när man får frågan så kan man liksom det kan hjälpa att reda ut vad är vad. Vad är mitt? Vad är någon annans? Vad är tanke? Vad är medvetenhet? För där kommer vi säkert få frågor efter det här avsnittet. Men hur vet jag vad som är tanke, känsla, vad som är mitt och någon annans? Fråga. Du kan be någon annan fråga dig också. Fråga, vem är det här?
Ja, precis. Ta hjälp om du behöver. Mm. För ibland är det mycket lättare att prata med någon annan. Att få frågan från någon annan. Och så kan man känna på det då.
Ja, för när du får frågan så börjar du känna på det istället för att tänka på det. Ibland börjar man också tänka på det. Särskilt om man redan är i tanken. Men det kan hjälpa väldigt mycket. Att komma ner i systemet och känna.
Ja, så nu kanske vi ska...
Ja, nu kände jag ändå väl av att du...
Vi ska sammanfatta.
Nu kan vi sammanfatta, ja. Tankar, vad är egentligen tankar? Tankar är egentligen energi. Grundläggande är energi. Energi som hoppar mellan oss. Kollektivt tänkande kan man väl se det som också. Att vi tänker liksom, det finns... Se som en liksom tankar upp i luften som massa moln. Och sen så tonar vi in på olika tankar. Och vi tonar ofta in på samma tankar. Så om och om igen. På samma radiostation hela tiden. Så om du bara ställer frågan så kan du hjälpa dig själv att byta perspektiv också. Är det sant? Vad skulle jag välja om jag skulle välja för mig? Och så vidare. Om inte det här är fel då som jag värderar till sånt, vad är det då? Så tankar är energi. Och sen kan inte du berätta om det här som jag ville brodera också. Det är så bra.
Bara för att du tänker det så är det inte sant. Det är någonting som jag också brukar säga till mig själv ibland. När jag far iväg i katastroftankar eller tankar som bara gör mig tung och trött och matt. Då brukar jag ifrågasätta mina egna tankar. Och just säga det här. Bara för att jag tänker det så innebär inte att det är sant. Och för mig så känns det otroligt skönt att tänka så. För någonstans vet jag att det är sant. Att bara för att jag tänker det så är det inte sant. Det är så att säga bara en tanke. Och ingen verklighet.
Just det.
Men tanken skapar ju vår verklighet. Så att om vi tror på det så blir det ju sant. För att vi gör det sant. Men det innebär inte att det var sant från början.
Nej. Precis. Så ju mer vi fokuserar på någonting så ger vi energi till det. Och om vi fokuserar på en specifik tanke, till exempel att jag kan inte, det går inte, jag klarar inte och så vidare. Då skapar vi mer av det i våra liv. Istället för att fråga sig, är det sant att jag inte klarar det här? Hur skulle jag vilja att det var? Och sen så börjar jag skapa utifrån det.
Precis. Spännande. Så tänk om du kan använda tanken på ett mer givande sätt och expanderande sätt.
Ja, vi har ju fått tankar och det har vi ju fått som det här djuret vi är. Wow! Och vi har den här förmågan att tänka väldigt stort och mycket och drömma oss iväg och flyga iväg. Så tänk om vi kan använda det till att ta emot vår medvetenhet om att det finns möjligheter här helt enkelt. Det finns olika möjligheter. En katastrof är en möjlighet, men det finns miljarder andra möjligheter än att det ska bli en katastrof. Så hur skulle du vilja att det blir? Om du sätter dig på flyget eller om du byter jobb eller vad den är.
Tänk om det går och tänk om du kan. Och tänk om våra tankar skapar. Så frågan är, vad vill du skapa med dina tankar?
Vad vill du skapa? Så, tack så mycket för oss idag. Säger vi. Och Vi har tagit emot en väldigt massa mejl det senaste med önskemål kring vad vi ska prata om här. Och också en jättemassa härliga tack och vad podden har gjort så för er där ute. Och det känns så himla fint att läsa. Jag satt och hulkgrät av tacksamhet för detta häromdagen. Det var jättefint att få läsa. Men jag vill säga detta att vi kommer att prata om de här ämnena som många önskar. Det är föräldraskap och det är som högkänslig och det är barn och högkänsliga. Och hur man känner som ungdom som högkänslig och hur man sätter gränser och massa saker som ni har önskat. Och det här kommer så småningom när vi har fått energi på det. Då kommer det. Så att vi missar inte detta. Bara för att du har mejlat kanske för ett tag sedan så missar vi inte det.
Och vi har en ny mejladress till oss, så vi har nämnt en annan mejladress tidigare, så den kan ni inte mejla till längre. Utan mejla till info@hogkanslighet.se, alltså högkänslighet utan prickar, info@hogkanslighet.se.
Hör av er och vi hör av oss alldeles strax igen. Ha det jättefint tills dess.
Ha det gott.